Jonah, det är någonting som han egentligen driver med. Folk gör alltså, som inte tror. Och man tänker på det där osannolika, skulle det verkligen ha hänt? Och så ifrågasätter man det, om det verkligen var sant. Men det är så skönt, och jag tror det är just därför som Jesus citerar om Jona och talar om honom. Därför att vi riktigt ska förstå att det här är ingen saga som har av någon anledning slunkit in i de här bibelböckerna, utan det är en verklig händelse. Och när vi läser nu så ska vi då inte bara tänka på det här som en märklig episod, utan den har något verkligt att lära oss när vi ser det på rätt sätt. För det här är en historisk händelse som skildras. Faktiskt en historisk händelse. För när Jesus säger som Jona var i fiskens buk, då visar det att det kan inte vara en liknelse. Då skulle inte Jesus ha kunnat uttrycka sig på det sättet. Utan det måste ha varit precis en faktisk historisk händelse. Och Jona var en profet som levde under Jerobeam den andre, som regerade mellan år 783 och 745 före Kristus i Israel. Och vi läser i andra konungaboken, det 14 kapitlet. Då kan jag läsa den här versen för er. Den 25 versen om Jerobeam. Han återvann Israels område från det ställe där vägen går till Hamat ända till Hedmarkshavet, i enlighet med det ord som Herren, Israels Gud, hade talat genom sin tjänare profeten Jona, Imittais son, från Gat Hahefer. Och det var till denne Jona, Imittais son, som Herren sa: stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för dem, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Den här boken har kommit med bland profetböckerna därför att det handlar om en profet. Men den enda profetian som finns, det är den som vi möter i det tredje kapitlets fjärde vers. Det dröjer ännu 40 dagar så skall Nineve bli förstört. Det är den profetian som vi möter. Varför var då Jona så motvillig och ovillig att gå? Jo, i det fjärde kapitlet så läser jag vid de två första verserna. Men detta förargade Jona i högsta grad, och hans vrede upptändes. Och han bad till Herren och sade: ack Herre, var det inte det jag tänkte när jag ännu var i mitt land? Därför ville jag också i förväg fly undan till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, tålmodig och stor i mildhet, och sådan att du ångrar det onda. Är inte det märkligt att han ville inte gå och predika för folket, för han visste att Gud var nådig och barmhärtig och skulle skona staden Nineves invånare? Det var så, det låter nästan lite tragiskt att säga, men när man läser så finner man det, att folket, de var lite, vad ska jag säga, lite stolta. De höll styrt på det här att de var utvalda. Och många gånger betraktade de sig mycket, mycket för mer än andra människor. Det här folket som var Guds utvalda folk. Och så hade de en attityd av att de ibland såg ned på människor. För de hade ju fått, Jona hade ju fått profeterat om seger över dessa fiendefolk. Och de hade inte riktigt kunnat tänka sig in i att Gud var nådig och barmhärtig och ville till sist att alla människor skulle uppleva frälsning och uppleva nåd och förbarmande. Och kanske det kan finnas lite grann att vi har att lära av det där. Att vi ibland blir lite självgoda i vår kristna tro och i vår gudsfruktan, och håller oss lite för mer än andra människor. Och det har jag sagt för många gånger. Gud älskar inte oss mer än han älskar andra människor. Han älskar oss precis alla lika. Men vi har svarat på Guds kärlek genom att vi har tagit emot Jesus Kristus. Men dessa människor som lever borta från honom, som håller på att gå under i synd och skam och elände, Gud älskar dem. Och Jesus har dött också för dem. Och därför måste vår kärlek utvidgas så att vi ser med nåd och barmhärtighet och kärlek till människor som står utanför de kristna leden, som ännu inte har kommit till tro. För det gör Gud. Han ser med nåd och barmhärtighet och kärlek på alla människor. Det är tröstens ord att Gud är sådan. Jag vet inte om vi ska läsa allt sammans det här, men Jonas stod upp och ville fly till Tarsis undan Herrens ansikte. Och han for ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Och sedan han hade erlagt betalning för resan steg han ombord på det för att fara med till Tarsis undan Herrens ansikte. Det här är märkligt, va? En man som är profet. En man som har fått tala ord från Herren. En man som Gud har använt. Och planerat att använda fortsättningen. Han är så svag. Och han är så, vad ska jag säga, märklig i sitt beteende. Så att han tror att han kan fly undan Herrens ansikte. Psalmisten säger att, var ska jag fly för din ande? Var ska jag gå för ditt ansikte? Men Jona, han försökte. Alltså, det ser vi lite grann, hans svaghet. Men Herren sände en stark vind ut över havet så att en stark storm uppstod på havet och skeppet var nära att krossas. Då greps sjömännen av fruktan och ropade var och en till sin Gud. Och vad löst som fanns i skeppet kastade det i havet för att bereda sig lättnad. Men Jona hade gått ned i det inre av fartyget och låg där i djup sömn. Hur han kunde sova, det förstår inte jag. Då gick skepparen till honom och sade till honom, hur kan du sova så? Stå upp och åkalla din Gud. Kan hända skall den guden tänka på oss så att vi inte förgås. Och folket sa till varandra, nåväl, låt oss kasta lott så att vi får veta för vem skull denna olycka har kommit över oss. När det så kastade lott föll lotten på Jona. Då sade det till honom, säg oss för vem skull denna olycka har kommit över oss. Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land och av vad folk är du? Han svarade dem, jag är en hebre och jag dyrkar Herren himlens Gud. Som har gjort havet och det torra. Här hade han försökt fly undan Herrens ansikte. Olydig. Och så säger han, jag dyrkar Herren, himlens Gud, som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stor fruktan och sa till honom, vad är det du har gjort? Ty männen fick genom det han berättade för den veta att han flydde undan Herrens ansikte. Och det sa det till honom, vad ska vi göra med dig så att havet stillar sig för oss? Ty havet stormade mer och mer. Då svarade han dem, ta mig och kasta mig i havet så ska havet stillas för er. Ty jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er. Och så vet vi hur man männen strävade med all makt att komma tillbaka till land, men de kunde inte till havet, stormade mer och mer emot dem. Då ropade till Herren och sade, ack Herre, låt oss inte förgås för denne mans själs skull. Och låt inte oskyldigt blod komma över oss. Ty du, Herre, har gjort som dig behagade. Därefter tog de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri. Och männen greps av stor fruktan för Herren. Och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. De här männen, de hade stor tro på Gud egentligen. För de tänkte att vi kan förgås för Herrens skull eller för den här mannens själs skull. Och de hoppades att det inte skulle gå dem väl, därför att de fick att det inte skulle gå dem illa för att de handlade på det här sättet. Men Jona, han tänkte inte så mycket på straff, han flydde. Men här blev konsekvenserna för honom att han hamnade i fiskens buk. Och konsekvenserna för sjömännen, det var att de greps av stor fruktan. Men så finner vi här ett bevis på Guds kärlek. Har du tänkt på det? Det var inte bara iver nu för Nineve hos Gud. Han kunde ju få tag i någon annan och skicka dit. Och låtit Jona fått sitt straff där i vågorna i fiskens buk. Men Gud ville rädda honom. Trots hans misslyckande och trots hans nederlag och trots hans stora olydnad och synd att fly ifrån Gud. Det ser vi att Gud lämnar oss inte trots ett misslyckande. Ja, faktum är att ett misslyckande fritar oss inte ens från kallelsen. Gud har ett uppdrag för oss. Och när vi misslyckas och viker av från hans väg, så kallelsen finns kvar där. Gud vill ha oss in i uppgiften igen. Man kan sen komma i den situationen att man drar ner namnet och man drar ner sitt anseende och man förverkar sitt förtroende. Och det är sånt som inte vi ska döma om. Men kom ihåg att när Gud ger en kallelse, så finns den kvar där. Och Gud vill upprätta den som har lidit nederlag för att få vara i tjänst igen. Den kallelse, den uppgift som Gud har gett oss. Om du är här ikväll som tycker och som vet med dig att du har misslyckats. Och du tycker att hela ditt liv blir förfelat. Kom ihåg att Gud vill föra dig in i uppgiften igen. Den kallelse som han har gett dig. Den tjänst som han vill att du ska utföra. Den kommer inte bort bara för att du har svikit honom. Du har nog inte handlat så illa som Jona. Men om du ens skulle ha gjort det, så tänk att Gud älskade Jona och räddade honom. Så därför grep han in och så kallade han på Jona. På en gång förstod Jona att det var Gud som var efter honom när stormen kom. Han visste det. När han sen hamnade i fiskens buk, då låg han där och började bedja till Gud. Och Gud bevarade honom så att han skulle komma tillbaka igen. Och så har vi då bönemötet i fiskens buk, där Jona var i 3 dagar och 3 nätter. Och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk, han sa det. Från 2 kapitlets 2 vers. Jag åkallade Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet mitt i havet och strömmen omslöt mig. Alla dina svallande böljor gick över mig. Jag tänkte då, jag är bortdriven från dina ögon. Men jag skall åter få skåda upp mot ditt heliga tempel. Vatten omvärvde mig in på livet. Djupet omslöt mig, sjögräs omsnärjde mitt huvud. Till bergens grund sjönk jag ned. Jordens bommar slöt sig bakom mig för evigt. Men du förde min själ upp ur graven, Herre min Gud. När min själ försmäktade i mig, då tänkte jag på Herren. Och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. Det som håller sig till fåfängliga avgudar, det låter sin nåds Gud fara. Men jag vill offra åt dig med högljudd tacksägelse. Vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Och på Herrens befallning kastade fisken upp Jona på land. Där har vi Guds suveränitet. Hur han kan styra allting. Styra en fisk så han är där just när Jona hamnar i havet. Befalla fisken att, ja, så att han inte blev utsatt för en smältningsprocess i fiskens buk. Har du tänkt på det? Hur länge man ligger det så som mat i en mage på ett djur innan man förstörs. Men Jona blev bevarad av Gud där. Och så dirigerar Gud fisken så att han kastade upp honom på land. Just när Gud var färdig med honom. Man skulle kunna då tala om detta. Fruktansvärt att vara i fiskens buk. Har du varit i något sådant mörker någon gång? Det har vi nog aldrig varit som Jona upplevde det. Men just när det var som svårast, när det var som mörkast, när han kände precis hur han var bara omvälvd av svårigheter, av sånt som var nedbrytande för honom. Då upplever han Guds ingripande. Ja, Jag skulle vilja betona det där. Jag behöver det själv gång efter annan. Att när det är som mörkast, när det är som svårast, så har Gud en plan och vill gripa in för att hans väg ska kunna uppenbaras för oss. Och för att hans plan i våra liv ska kunna förverkligas. Och den här märkliga, intressanta händelsen, den står här som ett tröstens ord för oss. För att vi ska kunna lita på Gud. Jag går kallar här i min nöd. Och han svarade mig. En förtröstan, en tacksägelse till Gud fanns där i hans bön. Och i denna tacksägelse, i denna förtröstan, så kom bönesvaret till honom. Och då kan vi också av det här lära oss hur vi ska be. Att vi ska bedja med förtröstan och bedja med tacksägelse. Så kommer Herrens ord för andra gången till Jona. Han sa: stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den vad jag ska tala till dig. Då stod Jona upp och begav sig till Nineve som Herren hade befallt. Men Nineve var en stor stad inför Gud, 3 dagsresor lång. Och Jona begav sig på väg in i staden, 1 dagsresa, och predikade och sade: det dröjer ännu 40 dagar så ska Nineve bli förstörd. Då trodde folket i Nineve på Gud och lyste ut en fasta och klädde sig i sorgdräkt, både stora och små. Och när saken kom för kungen i Nineve stod han upp från sin tron och lade av sin mantel och höljde sig i sorgdräkt och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stores påbud och sade: ingen människa må smaka något, inte heller något djur, vare sig av fäkreaturen eller småboskapen. Det må inte föras i bet, ej heller vattnas. Och både människor och djur skall hölja sig i sorgdräkt och ropa till Gud med all makt. Och var en må vända om från sin onda väg och från den orätt som han har haft för händer. Vem vet, kan hända vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig ifrån sin vredes glöd, så att vi inte förgås. Då nu Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde inte så. En stor stad, 3 dagsresor tog det att gå genom den från ena sidan till den andra. En stad med mycket ondska, säger Gud. Där kommer Jona och predikar. Och då tänker jag: Ulf, vi är nog väldigt rädda för att predika domsbudskap. Vi försöker många gånger lägga in det så försiktigt, så vi är rädda att vi ska stöta människor genom att tala om dom. Vi predikanter. Men ändå är ju evangelium ett glädjebudskap, men det måste in den här domsaspekten, vad följden och konsekvensen är av att inte ta emot evangeliet. Och här kommer Jona in, och han talar inte några inlindande vackra fraser, utan han går rakt på sak. Det dröjer ännu 40 dagar så ska Nineve bli förstörd. Och här var ogudaktiga människor. Det var därför Herren sände dit Jona. Och de påbjöd en fasta. De gjorde bättring inför Gud. Allesammans. Och Gud skonade stad. Vi har haft bön och fastevecka. Och jag har tänkt mycket på det här. Jag har tänkt på Daniels bön. Det var en av våra medlemmar som kom och påpekade det här för mig också, om bönen. Att när Daniel bad så bekände han sitt folks synd. Och det har varit tider, det var speciellt då på 50-talet. Då talar man mycket om det här, om bön och fasta. Och att man skulle bekänna folkets synd. Och att man skulle påbjuda en fasta så att all kristenheten bad för vårt land. Och det bads väldigt mycket. Och vi hade ju domsprofetior som var skakande just då. Vi väntade då att det skulle bli slut på Sverige. Men det blev det inte. Gud gav oss en nådatid. Men hur är det med svenska folket idag? Det har inte blivit bättre. Synden har tagit till allt mer och mer och skarpare och avkristningen fortgår. Och ska vi vara riktigt ärliga och konstatera, så minskar det kristna inflytandet mer och mer ju längre tiden får gå. För det är ingen större framgång för den kristna verksamheten. Och mycket folk finns i vårt land. Och vad når vi? Vi når bara en liten gräns med det stora flertalet människor. De når vi inte med evangelium. Allt för många människor vet ingenting om vad kristet liv är. Och när vi läste Kolosserbrevet så sa vi att det ville lära oss vad det kristna livet verkligen innebär. Men människor är främmande för det. Vad vi skulle behöva inom kristenheten, det är att göra kunnigt vad som väntar människor som inte tar emot evangelium. Och vad som också väntar ett folk. Om det förkastar Guds bud och Guds lagar. Och om vi nu inte kan få riksdagsbeslut på att man ska vända sig till Gud och gå in i bön och fasta, som man lyckades få här när konungen och hans store gick ut med påbudet, så skulle vi som kristna gå in i aktiv tjänst i förbön för vårt land, för oss själva, och bekänna vårt folks synder. Och se till att vi gjorde bättring och vaknade upp från vår slöhet. Så att en väckelsens eld kunde brinna över Sverige. Och att svenska folket kunde vända om till Gud. För jag tror att Gud har en plan för Sverige. Det har jag sagt många gånger. Och den grund som är lagd här, den är unik för vår värld. Med ett land som är ett kristet land som Sverige har varit, med detta starka kristna inflytande som nu håller på att försvinna helt. Jag tror vi skulle behöva ett uppvaknande. Om det sa som staden Nineve, deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte, så är det väl så med vår tids städer, att ondskan stiger upp inför Herrens ansikte. Här kom man med budskapet, ett domsbudskap. Och möjligen sa han ju mer också. För folket visste precis i detalj hur de skulle handla och hur de skulle agera. Och så vänder de sig till Gud och säger, vem vet, kan hända vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig ifrån sin vredes glöd så att vi inte förgås. Och så står det. Då nu Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem. Och han gjorde inte så. En hel stad omvänder sig på en dag. Här har vi då ett bevis på Guds tålamod. Och här har vi en otålig profet som möter Gud i hans tålamod. Och jag läste de första verserna ur det fjärde kapitlet. Och så läser jag nu den fjärde versen. Där det står så här. Menar du att du har skäl att vredgas? Och Jona gick ut ur staden och stannade öster om staden. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den. För att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske skjuta upp över Jona för att den skulle ge skugga åt hans huvud och hjälpa honom ur hans förargelse. Gud var tålmodig och han var god mot Jona. Och Jona gladde sig mycket över resinbusken. Men dagen därefter, när morgonrådan gick upp, sände Gud maskar som frätte resinbusken så att den vissnade. När sedan solen hade gått upp sände Gud en brännande östanvind och solen stack Jona på huvudet så att han försmäktade. Då önskade han sig döden och sade, Jag vill hellre vara död än leva. Men Gud sa det till Jona: menar du att du har skäl till att vredgas för resinbuskens skull? Han svarade: jag må väl ha skäl att vredgas till döds. Då sade Herren: du tycker synd om resinbusken som du inte har haft någon möda med och inte har dragit upp, som kom till på en natt och förgicks efter en natt. Och jag skulle inte ha medlidande med Nineve, den stora staden där mer än 120 000 människor finns, som inte förstår att skilja mellan höger och vänster, och dessutom djur i mängd. Någon har sagt att den här sista versen jag läste, det är gamla testamentets skönaste ord om människovärdet. Vilket värde vi har i Guds ögon. Och när man tänker på folket i Nineve, så uppträdde de ju faktiskt mycket bättre än vad Herrens profet gjorde. Där satt han ju och väntade för att se hur det skulle gå med staden. Och förargad och irriterad och sur och grinig och besvärlig, så nästan han hoppades att staden skulle förgås. Då växer en resinbuske upp. Det gläds han över. För det hade han lite nytta av. Han gläds över sin egen bekvämlighet och vad han fick. Men kan inte glädjas över att Gud skonar en hel stad med 120 000 invånare. När sen resinbusken dör, då blir han irriterad. Han blir arg. En Herrens profet som inte aktar sitt liv mer värt än han önskar sig döden. Det är ganska lågt när en människa kommer dit hen. Men det är stora män som har gjort det. Mose sa: Herre, dräp mig hellre med ens och låt mig slippa detta elände. Elia, eldsprofeten, säger: Herre, det är nog, tag mitt liv. Jona säger att han vill dö, för han tycker det är så han är så besviken på allt som har hänt. Då kommer Guds tålamod in. Du tycker synd om resinbusken. Det här är ju ett märkligt uttryck, just som det här står. Som du inte haft någon möda med och inte har dragit upp. Det är det han engagerar sig i. Men Herren säger: den folk som jag har skapat, dessa människor, 120 000 som finns där, skulle då inte jag förbarma mig över dem? Det var någon som sa: jag har läst Jona bok så många gånger och varje gång grips jag till tårar. Och det kanske vi skulle göra när vi ser här Guds barmhärtighet, Guds kärlek, hur Gud älskar människor. Och om vi kunde få lite mer utav den kärleken. Jag har citerat här igår kväll, det var en väldigt fin bönesamling och många var samlade. Ett ord som citerades i måndags klockan 1 i vår bönesamling. Ifrån Judas brev: barmhärtighet och frid och kärlek i rikt mått till er alla. Eller som det står i den äldre översättningen: föröker sig hos er. Den barmhärtighet som finns, den frid som finns och den kärlek som finns, den ska föröka sig hos dig och mig. Så att vi har barmhärtighet med varandra, men att vi också har barmhärtighet mot människor som vandrar borta från Herren. Att vi har kärlek till dem. Och då ska det få oss att göra någonting för att rädda dem för Jesus Kristus. Då nämnde jag om att det står om Jona i Nya Testamentet. Och då läser vi Matteus evangeliets 16 kapitel. Det är märkligt. Jag blir också riktigt frapperad av det här att denne krånglige profet som var så besvärlig och så sur och grinig, han står fram som en förebild till Kristus och ett frälsningens tecken. Låt oss läsa här de fyra första verserna. Fariseerna och saddukeerna kom fram till honom, och för att sätta honom på prov bad de att han skulle låta dem se ett tecken från himlen. Han svarade dem: på kvällen säger ni, det blir vackert väder, himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda, men inte tecknen för tiderna. Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jonatecknet. Sedan lämnade han dem och gick sin väg. Lukas 11. Om jag nu säger rätt. Där har vi den här saken igen från den 29:e versen. När ännu mer folk strömmade till sade han till dem: detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jonatecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve, skall människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet. Men här finns något som är för mer än Salomo. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty det omvände sig vid Jonas förkunnelse. Men här finns något som är för mer än Jona. Så blev han ett frälsningens tecken. Och han blev en förebild till Kristus. För så som Jona var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska det vara med människosonen. Han var i gravens djup 3 dagar och 3 nätter. Och då finns det också en sak som någon framställde. Att Jona är en bild på Israel, Guds egendomsfolk. Israel var kallat ursprungligen till världsmission. Frälsningen kommer från judarna. Det var inte meningen att de skulle vara isolerade, utan hade Guds plan och förverkligats, det blev inte så, så skulle de ha gått ut med evangeliet till hela världen. De vägrade att fullfölja uppdraget. Och så kom då dessa svårigheter. Jona, han hamnade i fiskens buk därför att han inte fullföljde uppdraget. Och Israel upplevde att de blev spritt bland alla folk. Men Jona blev bevarad undan alla safter som skulle ha smält honom i fiskens buk, och blev kastad upp på land. Så kom Israel tillbaka till sitt land för att bli en helhet igen. Och som Jona fick komma dit och frambära frälsningsbudskapet, som blev till räddning för folket i Nineve, så kommer en gång lag och rätt gå ut ifrån Jerusalem. Och när detta folk ska bli till frälsning för vår värld och ett vittne för alla folk, så kan den här lilla boken bli oss till lärdom och till hjälp att tala om Guds kärlek och Guds tålmodighet. Och den här boken ska vi tro på. För Jesus trodde på den. Och Jesus framställde Jonas som ett tecken på sig själv och frälsningen. Och så får vi hålla fast vid att hur märkligt det än var. Det är en man, Jona, en profet, som hamnade i en fisks buk och blev uppkastad på land igen. Det är inget märkligt för en Gud som är allsmäktig.